We're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that. And there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och i serien och Champions League. Så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not be afraid to say that.
Fem. Så många segrar i rad blev det för Rögle. Det blev inte en sjätte man gick på pumpen mot Timrå på tisdagskvällen. Men det är faktiskt inte där vi ska kasta oss ut i veckans avsnitt av Röglepodden. Utan vi ska ge oss ut i Sillyhavet. Eller hur, Linus Hallin och Daniel Roth? Det är ju faktiskt läge för det trots att vi inte har spelat halva säsongen. Eller vi, de har inte spelat halva säsongen än.
Nej, får vi se om vi kan simma tillräckligt bra där. Men det har ju varit mycket snack om spelare in och ut från Rögles trupp de senaste dagarna. Så vi känner väl att det är lika bra att ta den tjuren vid hornen och resonera kring både den här och nästa säsongs trupp lite grann.
Brukar inte november kallas för Movember i bröstcancersammanhang? Det är moving time här också.
Det är det, och det är väl också den här tiden som många kontrakt skrivs, förlängs, spelare byter lag sådär bakom kulisserna. Vad har vi att röra oss med egentligen? Jo, men Adam Tambellini på väg ut, Lian Bixel på väg in, Anton Lindholm är ett namn vi ska beröra, Linus Sandin är ju i laget också då, men där ska vi prata kontrakt. Leon Bristedt kanske på väg in. Ja, ni hör ju. Vem vill ni börja med i det här? Det har hänt mycket så förra veckan. Inte bara på planen. Och händer, eller ja, på väg att hända.
Vad säger du här, struktur?
Struktur? Nej, men det känns väl passande att börja med Leon Bixel då, med tanke på att det känns mest aktuellt här och nu vad gäller Rögles nuvarande truppläge. Vi har ju snackat om honom i flera månader, om hans var eller icke var i Rögle. Det har varit en följetong sen försäsongen, och du berättade ju, Daniel, var det förra veckan igen om den här deadlinen på 1 december, att det fanns en klausul i hans avtal då som gjorde att han har möjligheten att flytta till Europa. Och sen häromdagen så rapporterar Sportbladet att Bixel har bestämt sig för att ansluta till Rögle. Det är ju inte kommunicerat än på något sätt officiellt, men det är de uppgifterna som vi tänkte diskutera här nu. För det innebär ju en hel del för Rögles backsida, såklart.
Och Sportbladet har ju avslöjat varje steg. Varje gång det har hänt något nytt så har de berättat det. Så vi får, det känns ju som att man på goda grunder kan utgå från att det här är sant. Att han presenterar sådana här som helst och blir faktiskt Rögles elfte back. I laguppställningen, även om alla läsande är borta på lång sikt.
Ja, och frågan är hur, om man ens kan, det vet jag ju inte, men det verkar ju som att Allen Lesund är väldigt, väldigt långt borta från spel. Så att man kan väl säga, det är klart att han ska ingå i de här elva, men denna säsongen får man kanske, eller i alla fall de kommande månaderna, får man ju prata om de 10 backarna som Rögle kan ha tillgängliga.
Känns rimligt. Men Bichel har väl då varit i alla fall med i tankarna hela tiden, med tanke på att han var här hela försäsongen. Så att, men samtidigt 10 backar, det är en stor numerär. Sen, det man spontant tänker är väl att behovet är större än vad det kanske kändes som i augusti när han var här och tränade med laget.
Ja, absolut. Eftersom Rögle då inte har fått någon träff på de här försvarspoliserna i truppen. Lesund har gått sönder och Davidson har varit in och ut skadad och brottats med både sin egen förmåga och förtroende och få spela och sådär, så känns det som att jag kan få lite om Bixel som spelare, på så att här är lösningen på Rögles problem i egen zon. Men det är klart att den spelartypen som man har förstått att han kan vara är ju den spelartypen Rögle i störst behov av, till skillnad då från kanske Ekestol Jonsson som han tog in som en powerplay offensive back, och sådana finns det ju ganska gott om i truppen redan.
Absolut, jag fastnar väldigt mycket för honom i den här serien mot just Rögle i åttondelen i våras. Det känns som att man även på goda grunder där kan slå fast att han faktiskt är en back som de skriker efter, en back som är, har sin allra största förmåga i egen zon, med fysiken, med en elak back som han är exakt vad Rögle behöver. Kanske en lite piggare, rappare variant av både Lesund, även om han nu är skadad, och men framförallt Davidson.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Jag flikar in här i ert resonemang eftersom vi ju får frågor från er som lyssnar. Det tackar vi för.
Älskar vi.
Ja, precis. Jag är lite blyg där, tycker om. Ja,
det. De här frågorna driver oss fram i varje vecka, eller hur?
Ja, det gör vi. Det gör de.
Christian
Paulsson är inne på det. Har ni hört samma surr och bekräftelser kring Bixell som andra mediehus? Det vi är alltså inne och pratar om nu. Och sen en fråga kopplat till det från Miran Kodin. Med 10 backar på kontrakt nu så måste ju åtminstone
11,
så måste ju åtminstone en försvinna. Förmodligen 2. Vilka är det som ryker, tror ni? Är det, och så inom parentes, återigen, slutparentes, ett kraftigt underbetyg till Chris att han för tredje säsongen i rad katastrofalt misslyckas med backbesättningen? Så uttrycker sig Miran Kodin. Ja, ta vid och försök besvara på frågorna.
Ja, men det är klart att det är ett underkännande att sitta här med 11 backar nu, och där man faktiskt, det spretar lite åt alla håll, men det har vi pratat om så mycket så att det känns ju som att den biten är väl väldokumenterad. Andra är ju intressant. Det är ju tveklöst så att någon behöver flytta sig. Om vi börjar med han Johannes Johannesen, så är väl, har vi väl varit inne på det många gånger att han känns ju som att han står längst bak i kön. Det är väl rimligt att anta kanske att han kanske till och med lånas ut till någon allsvensk klubb resten av säsongen.
Ja, absolut. Det känns inte, när den utlåningen väl kommer, om nu Bixell kommer in, så känns det inte som att den är en veckolång utlåning, utan snarare på längre sikt, absolut.
Med någon slags möjlighet att kasta ut spöet och veva hem honom om alla skulle gå sönder.
Ja, för nu har han ju ändå fått istid för första gången på väldigt, väldigt länge. Jag kommer inte ihåg hur det var i derbyt, där spelade han väl ingenting.
Nej.
Men nu senast mot Timrå så spelade ju Johannesen. Och jag tror det var, vad kan det ha varit, 6-7 minuter i alla fall.
Ja, han spelar en del. Samtidigt är det ju inte, är det väl spelartypen som de är minst i behov av kanske?
Ja, nej, jag bara menar apropå det här att Rögle vill nog ändå ha en möjlighet att kalla tillbaka honom med tanke på att det kan uppstå scenario som just detta, att han kommer in och spelar. Nu har de haft backar på frånvarolistan här senaste tiden.
Ja, men vi var ju inne på något resonemang redan förra veckan. Rent logiskt så vill, efter att ha lagt mycket pengar på Ekestål Jonsson och nu tagit in 2 spelare till, så rimligen vill man väl kanske göra sig av med lite lönekostnad. Och då är det väl Davidson eller Gregoire, 2 nyförvärv som inte riktigt tickar i boxarna för lyckosamma nyförvärv, även om båda har haft en positiv formkurva på slutet, får man väl ändå säga. Men det är väl någonstans där jag landar i alla fall. Jag har ju svårt att se framför mig att man vill liksom offloada Samuel Jonsson, som inte lär liksom vara någon av höginkomsttagarna på backscenen, också en profil och en hemmakille. Jag har svårt att se att det är där man sätter yxan.
Nej, det är många parametrar där som sannolikt styr om det, alltså med Davidson och Gregoire. Gregoire har 2 års kontrakt, Davidson har skrivit 1 år. Gregoire är ett stort namn i Finland efter hans succéssäsong där i fjol, vilket kanske gör att om Rögle skulle bli av med honom så är det lättare att få någon klubb där och ta över stora delar av hans kontrakt, trots att det är på 2 år. Kanske lite svårare inte gå jättemycket back, men som spelare som Davidson som utan att veta, så kostar en hel del pengar också.
Och som har varit ganska tydlig med, om man nu står vid sitt ord, att han inte har planer på att ta sig härifrån.
Och skadebenägen. Så att det där är ju svårt att säga om, men jag tror väl som du där, Daniel, att alltså för även om Rögle har bevisligen väldigt mycket pengar och manöverutrymme att röra sig med och marginaler och sådär, så att alltså när man tar in spelare på det här sättet, Ekestol Jonsson är ju en säkerligen en jättedyr lösning till exempel, så att någonstans så den här säsongen kan ju fortfarande ta vägen åt båda håll. Man vet ju inte om Rögle kommer att nå final eller missa slutspel, och någonstans så måste ju ledningen säkerligen ta höjd för ekonomin, och då är det väl säkert en tung lönepost som man siktar på att bli av med om man ska skicka någon, vilket ju man högst sannolikt behöver göra.
Och en liten utvikning, men i de tider vi befinner oss i, lite skakiga ekonomiska tider, laget har inte gjort superreklam för sig under hösten. Det har inte varit fullsatt i alla matcher. Det har framförallt varit mycket mindre folk liksom i restaurang och annat. Men vi går ju själv på ett plan och ser, det var ju fullsatt varenda match, hela restaurangen överallt. Det har inte varit samma beläggning där på långa vägar. Så jag menar någonstans, och de har en stor organisation, någonstans har inte Rögle, som du är inne på, hur mycket pengar som helst. De måste ju hålla i sina, så att det är väl rimligt att ekonomi är en faktor här. Någonstans landar jag i att det i alla fall är Davidson som är i särklass mest lik Liam Bichel. Så frågan är väl om man ser honom som en ersättare eller som att man vill ha två backar av den kalibern. Det är ju fortfarande så att den typen är, de har inte överflödiga, de har två sådana backar.
Ja, men grundplanen måste väl, alltså eftersom Bichel var med och tränade med Rögle så pass länge, och man, Chris Abbott har ju sagt i intervjuer med oss för bara några veckor sedan att ja, vi har erkänt då att man fortfarande hoppas på att få in honom. Så någonstans måste ju grundplanen ha varit att ha både Bichel och Davidson i truppen.
Absolut.
Så att det jag tycker ska bli intressant nu, ponerat Bichel ansluter, och då har ju Davidson också börjat spela igång sig själv nu och kommit in och fått fler minuter och varit inne på sex backar och sådär. Och Grégoire har gjort sin anpassningstid, och ja, men ni vet, alltså nu har man ju någonstans plus någon gubbe då, men man har ju ändå med Bichel in den kanske tilltänkta backsidan från början, att det är den här backsidan som Chris Abbott har sett framför sig. Hur fungerar den med alla de här pusselbitarna på plats? Och vem får flytta på sig? Vem får inte plats i laget? Det tycker jag ska bli spännande att se hur spelpjäserna rör sig här i december när Bichel kommer, för att han kommer ju spela på sex backar. Vem ska bort då? Ska Davidson bort igen? Eller ska, alltså, det finns jättemycket att se fram emot vad gäller backsidan tycker jag.
Men Bichel ska ju definitivt in till Michael Kapla. Alltså Kapla spelar ju mycket. Jag kan bara tänka mig att Bichel ska in. Man kan ju se framför sig faktiskt ett första backpar med de två som kommer att käka 23 minuter varje match. Frågan är om man fortfarande tänker Kapla, Grégoire tillsammans, som är starka offensivt, spelar powerplay ihop, men som har defensiva bekymmer. Båda
ja,
två.
Och så, vem ska Ekestol spela med? Alltså det är också så här, i så fall, ska Ekestol spela med Grégoire då? Det känns ju inte som en
Nej.
Supermatch. Alltså då, ja, då blir ju pusslet helt plötsligt lite svårare att lägga kanske för ja, Ekestol och Engström, jag vet inte.
Om man tillåter sig att spekulera hejvilt, så för mig, jag landar allt mer i ett, jag har inte resonerat så här förrän nu, att någonstans blir det Grégoire i mitt huvud som blir lite över. Och att man kanske till och med har glädje av en sån som Davidson i ett kanske tredje backpar som en stadig pjäs och någon som kan spela boxplay.
Då ska jag försöka glida in med någon tanke kring detta också.
Välkommen in i spelet igen.
Ja, precis. Var landar jag någonstans?
Vilken låda vill du ha?
Ja, mellan de här två spelarna. Jag tycker det är ganska svårt faktiskt, för om man tittar på, okej, nu har ju Davidson varit skadad en hel del, men när han kom tillbaka och hur han blev åsidosatt ganska direkt igen, samtidigt som Grégoire då har fått minuter, fått sitt förtroende, oavsett hur det har gått i matcherna, så finns det ju någon slags indikation på att Cam Abbott värdesätter, även om de är olika backar, men ändå värdesätter Grégoire mer än Davidson. Å andra sidan, om det nu är så att man vill ha två av den backtypen och Ellen Lesund inte kan spela mer, om det nu är så illa, vad vet vi. Ja, men då är, kanske det talar för Brandon Davidson. Plus att jag har så här en ögonblicksbild på näthinnan från matchen mot Timrå igår när det gäller Grégoire, som jag tycker säger så otroligt mycket om de problem han faktiskt har i den här ligan. Trots att han har bra statistik och börjat göra poäng. Men när man ser honom bli så fullständigt uppkäkad i skridskoåkningen i en situation i matchen igår, så känner jag bara så här, nej, men den här killen kommer inte bli snabbare. Och han kommer att ha de här problemen. Och han har problem fortfarande i defensiv zon. Så alltså logiskt kanske det egentligen är Grégoire. Men sett till förtroendet så kanske ändå Davidson ligger närmare utputtningslistan som jag funderar kring.
Man måste ju också tänka på att om man nu tänker att de är 11 på kontrakt. 10 friska. Och vi tänker att Johannesen försvinner på något vis. Då är de 9 kvar. Man måste tänka sig att där kommer att sitta en åttonde back, eller nionde back, ja men åtta, som inte kommer att få vara med. Alltså, vem i den här truppen kan ni se framför er sitta på läktaren och tänka att jaja, min tid kommer, eller jag får tugga i med det här? Det är inte jättemånga kandidater. Man kan ju se framför sig att Johannesson kan vara en sån som, eller Johannesen, som kan acceptera det.
Men jag säger ingen annan. Tror jag.
Ingen annan, nej.
Ja, men tar man då Jonsson som har varit in och ut och laget, där har vi snackat inom, där tror jag inte tålamodet är jättestort. Ludvig Claesson, samma sak. Har ju varit värvad till Rögle för att få en större roll och få mer istid från Växjö. Viljanen som har kommit in och varit väldigt företagsam, tycker jag, sen han fick förtroende. Att han helt plötsligt skulle hamna på läktaren, tror jag inte han blev jättenöjd över. Så att, nej, ingen.
Det är väl någonstans där hierarkiproblematiken kommer in, alltså med det, att den är lite felbyggd backsidan. I vanliga fall kanske det faller sig lite naturligt att det sitter en åttonde back som kanske spelar med J20 eller som är på något vis man har en plan för. Men de har ju, ja, pratat om att måla in sig i ett hörn. Det är lite grann är det så. Det är risk att någon rutnar.
Vi ska inte fastna längre i det här nu, för vi måste vidare i veckans avsnitt av Röglepodden. Men ändå ska vi fastna lite till, för det du sa nu, Daniel, ska jag tolka det som att man skulle kunna tänka sig att ja, men Johannesen är den enda som kanske skulle kunna tänka sig att vara osidosatt, vilket talar för att han kanske blir kvar och det är två andra som, en av de andra plus en till, för att det inte ska uppstå någon slags obalans eller irritation i truppen.
Jo, men samtidigt är ju han en ung spelare som måste ut och spela. Man ska ju släcka hans karriär här. Han har inte, detta är ju krasst en förlorad säsong för honom. Han sitter ju mitt emellan i med och tränar med Rögle, men han spelar ju inte några matcher. Så att han måste ju ut och få spela, annars har man ju ingen som helst nytta av honom nästa säsong.
26 är han. Så...
Okej, okay, sorry. Han var lite äldre än jag trodde. Ja.
Men i alla fall, du sa innan det faller sig naturligt och sådär. Vi ska också komma ihåg. Nu går vi från det scenariot att alla de här backarna, förutom Lesen då, ska vara friska och skadefria. Ibland så blir det ju så i laget när man har en bred trupp, och det var ju Rögle stora problem när de har dubblerat i COL till exempel, att man inte har orkat. Så blir det ju så att man har en, två skador på backsidan kanske framåt slutspelet, och då kommer det också falla sig naturligt kanske på det hållet att man har spelare som täcker upp, så att det är också ett möjligt scenario att det kommer att falla sig naturligt på det sättet för Rögle, att man har nytta av en bredd också istället för att alltså skicka två spelare, att man kanske då i så fall gör sig av med en och behåller en för att inte vara så sårbara när det haglar skador där framåt slutspelet, som de brukar göra.
Okej, vi går vidare med några namn här. Adam Tambellini sägs vara klar för Davos i Schweiz, och i den klubben finns en annan spelare som haft succé i Rögle, Leon Bristedt. Kanske blir det ett, jag ska inte säga ett byte, för klubbar byter inte med varandra, men det kanske blir som ett slags byte till nästa säsong.
Ja, det är ju alltså ett byte som nog många Rögle-supportrar hade varit jätteglada för. Klart att de allra flesta som lyssnar på det här, den här podden, hade velat att Adam Tambellini stannar i Rögle, men det känns som vi har diskuterat, väldigt väntat efter 4 år då att han tar ett steg och testar Schweiz. Det är inte förvånande överhuvudtaget. Däremot just det här med Davos, det innebär att de Tambellini tar en av importplatserna i det laget. Leon Bristedt har ett utgående kontrakt. Han är rotad i Ängelholm. Han är, vet exakt vad han får i klubben. Och därför är det också logiskt att tänka att Bristedt skulle kunna gå åt andra hållet. Och jag ringde Chris Abbott och frågade om just Bristedt, och då bekräftade han att Rögle har en dialog med honom och håller kontakten och sådär. Konstigt vore väl annat, men så är det i alla fall. Och sen går ju Bristedt, alltså jag har inte sett många av Davos matcher den här säsongen, det får man ju erkänna, men tittar man bara på poängproduktionen så går han ju bättre än förra säsongen, men han går ju inte heller supersuccé bra där nere.
Nej, han har fått vara ute 2 år och tjäna bra pengar. Han är småbarnsförälder, det finns väl han, som du säger, han välter inte Schweiz. Förra säsongen var riktigt tung både för honom och laget. Han går bättre nu, men samma brasklapp, har inte sett mycket, men när man bedömer det utifrån och bara lägger ihop det man ser, så ligger det väl nära till hands att Rögle kommer göra en tung attack för att få hem honom och ersätta en spelare högt upp i hierarkin med en annan. Och det är väl också ganska logiskt att Rögle håller med om det, att Rögle låter Tambellini löpa. Jag tror inte de har kämpat så stenhårt för att liksom, de står inte och faller med honom, känns det som, på längre sikt.
Vem var det vi skulle krädda här då för uppgiften om Tambellini? Nu minns inte jag det i huvudet.
Expressen.
Det var Expressen den gången. Så är det sagt också. Anton Lindholm. Också Expressen, va?
Precis. Det var i något slags silly room som vi läste precis innan vi gick in i den här studion, att Leksand ska ha backat ur. Det gäller då från och med nästa säsong. Han är ju en tung backklippa där. Det har ryktats om Schweiz, men uppgifterna då Expressen säger att Rögle är beredd att gå stenhårt och verkligen spränga banken, höll jag på att säga. Eller i alla fall sträcka sig väldigt långt ekonomiskt för att limma fast honom på ett kontrakt.
Om det då är så fortsätter den delvis nya strategin, eller nya strategin, men tidigare så höll ju Rögle en del i plånboken, men den har man börjat öppna upp mer och mer med ett antal spelare på senare tid.
Ja, men detta är väl som med Arbols fast på backsidan helt enkelt, att man tar en beprövad spetsspelare på sin position från en konkurrent och lyfter in och säger okej. Okay. Välkommen, du ska spela 25 minuter på match och vara vår bärande spelare. Alltså att man bygger på det sättet istället för kanske ta mer oprövade kort.
Det är väl det vi har pratat om med Abel, så att vi kunde liksom redan inför säsongen säga att det här är dokumenterad spets, för han har bevisat sig på den här nivån. Och precis samma är det med Anton Lindholm. Det är väl här där liksom den största supporterirritationen har funnits, att Chris Abbott liksom har vägrat lite grann gå hit, att han har sökt sina egna vägar och inte riktigt fått träff där, framförallt på backsidan. Så det är ju om det stämmer så får man ju ändå säga att det är en kursändring, att man går all in på en svensk back i budgivning för att verkligen liksom landa honom. Det känns ju helt riktigt, känns tryggare än den andra vägen, så man förstår ju, men det har tagit sin tid får man väl också säga.
Apropå Chris Abbott så vet vi ju att han förtjust också i Linus Sandin. Han var ju inte nöjd när Linus Sandin försvann, att de inte lyckades, eller att han inte behöll honom och matchade bud kanske vid den tidpunkten. Sen fick han tillbaka Linus Sandin och är väldigt nöjd med att Linus Sandin går väldigt bra, och nu snackas det nytt kontrakt Linus.
Det snackas, så det kan vara inte nytt kontakt, men alltså mellan parterna, det vet jag inte. Men klart det är i alla fall att både Chris Abbott då, om man får läsa in det i hans citat, och framförallt Linus Sandin öppnar ju dörren på vid gavel för att skriva ett nytt avtal med Rögle som är ännu längre än över nästa säsong, som hans gällande kontrakt sträcker sig. Och detta har vi ju sett Rögle göra med massor av spelare tidigare under säsongen, att de har kontrakt under pågående och även ett år till, men ändå så väljer då Rögle att säkra upp dem och skriva ett flerårsavtal, kanske ta bort någon klausul och sådär för nästkommande säsong. Det har hänt med Anton Bengtsson och Leon Bristedt och massor av andra, och nu är det väl så att det kan mycket väl bli fallet även med Sandin. Jag intervjuade honom, en text som finns att läsa på HD, under den här onsdagen, och där sa han att han absolut var öppen för den möjligheten att skriva ett längre kontakt med Rögle.
Precis, här ska vi inte krädda någon annan än Linus Alin på Helsingborgs Dagblad.
Nej, den här gången får vi krädda oss själva.
Intressant text. Blir intressant att följa. Gissar att det också blir en där lär Chris Abbott förmodligen får betala betydligt mer än han gör i gällande kontrakt. Med tanke på den fina utveckling Sandin har haft och den stora betydelsefulla roll han faktiskt har tagit i den här klubben. Han är otroligt populär bland supportrar. Han har liksom burit på folk till höger och vänster. Det känns ju som det är han och Abbott som väl tävlar om titeln bäst i laget så här långt. Det blir intressant att följa den utvecklingen. Sandin närmar sig också karriärens andra halva. Liksom Leon Bristedt-läget kommer inte otänkbart att det kommer att bli konkurrens från Schweiz om ett sånt kontrakt.
Nej, men om man får gissa då. Gissa och spekulera. Ett kontrakt, om de kommer överens om ett nytt kontrakt, så lär det väl finnas en klausul i det som säger att Sandin inte kan gå och nappa på något schweiziskt erbjudande inför nästa säsong, men att det kanske finns någon sån klausul längre fram i ett sånt avtal då, istället för att Rögle också ska få någonting tillbaka av att förlänga med honom.
Man vet ju inte hur hans avtal ser ut. Han har ju kontrakt som du sa över nästa säsong, men där kan ju mycket väl finnas en out efter denna säsongen för Schweiz, vilket innebär att han i praktiken är kontaktslös. Men det återstår att säga.
Ring Chris Abbott och fråga, du får säkert svar.
Han lägger väl korten på bordet, Hjelm, tror
du? Ja, det gör han.
Let me get the contract for you.
Vi får nog det till och med mejla till oss.
Jag tror inte det.
Nej, men Linus Sandin, du var inne på det, populär bland supporterna. Han har väl de egenskaperna, epiteten för att också bli det. Han gör poäng, han är framgångsrik, han är hårt jobbande, han är oöm, han har skills så att den, ja, men cocktailen är väl ganska träffande, va?
Ja, men verkligen. Han gör ju andra människor bättre. Han gjorde Brady Ferguson och Albin Sundsvik bättre när han spelade där, när han fick spela med Sandin, eller Ryfors och Bengtsson, så helt plötsligt så lossnade det för både Ryfors och Bengtsson. Så att, nej, men det, jag tror han är super viktig för det laget och den klubben.
Sista parentesen där, intressant att intervjua honom för att han leder den interna poängligan och även om nosar också på den interna skytteligan, men han sa ju klart och tydligt att han var långt ifrån nöjd med sin egen prestation den här säsongen.
Jag tror aldrig jag hört någonting annat från honom. Nej. Han recenserar sig själv.
Förra säsongen var ju också befriande frispråkig, får man väl ändå säga, om sin egna prestation. Väldigt självkritisk, och den självkritiken fortsätter ju nu, om än i betydligt mindre skala. Men det är spännande med spelare som konstant blickar mot nästa steg, nästa kliv hela tiden.
Bra sillisvep. Vi
puststånk vidare.
Vi kan också sätta
säsongen är slut väl.
Vi har faktiskt fått en fråga på lite så här silly tema också, vet jag. Ska vi ta den innan vi vänder
blad
eller?
Ja, gör det, så kan vi vända blad och gå över till en annan sjö och simma en silly sjön.
Men det, vi har fått en fråga som lyder så här: spelare börjar ryktas hit och dit. Skulle ni vilja ta en kort genomgång på vilka som har kontrakt över nästa säsong och vilka som står utan? Finns det några förlängningar på G? Då har vi tagit lite här med Sandin till exempel. Eller spelare utifrån som finns på radarn. Då har vi också gått igenom här med till exempel då Lindholm. Men vi kan väl ta bara snabbt svep vilka som har utgående avtal i Rögle trupp. Eller?
Ja. Kristoffer Reifalk.
Ja. Jan, varsågod. Nej, jag skojar bara.
Ska jag säga vilket nummer han har?
Ja, det kan jag. Jag har det framför mig här. Det är ju då Reifalk. Kvartja har ju kontrakt till 2025, så han har en säsong till. Och vi tar ju bara de här nu som sitter på utgående avtal helt enkelt för att göra det lite lättare för alla er som lyssnar. Och det är då Brandon Davidson, det är Ekstol Jonsson, Adam Engström och Viljanen på backsidan. På forwardsidan är det faktiskt bara tre spelare som sitter på utgående avtal. Sen kan man ju såklart säga då, Simon Seter har junior kontrakt och Oscar Pettersson är ju faktiskt utlånad då från sitt NHL-lag. Men det är ju då Bowlby, Sheen och då nämnde Tambellini.
Ska vi spekulera någonting kring detta?
Det är väl inte så jättemycket att spekulera kring, eller?
Ja, men det jag fastnar för är ju just det här att det är så pass få forward som har utgående avtal.
Mm. Det är väl intressant. Det brukar ju vara så att de som storpresterar, där signas det nytt, men jag gissar att Rögle kanske vilar på avtryckarhanen både eller Rifalk. Kanske inte helt övertygad om det ska tas i hand på att man vill ingå ett nytt partnerskap där. Lite samma med Riley Sheen, även om han har haft en positiv uppsving på slutet, och Bowlby såklart tidigt än. Så att, det är kanske snarare på dem som har kontrakt som går ut 2025 där det kanske rycka lite i avtryckarfingret.
Kanske på Ekestol också lite grann, eller?
Ja, möjligt. Men man kan väl också säga att där var det verkligen Ekestols marknad. Om nu Chris Abbott förbereder sig inför nästa säsong, så gissar jag att han kan få bättre backar eller mer kompletta backar för samma pengar kanske. När man är mer tidigt ute. Så i början av säsongen så får man ju pröjsa för det som finns.
Rimlig tillägg.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag tror vi får fortsätta med några frågor till i det här, för att de löper i varandra. Det blir som ett kugghjul här. Du nämnde Bowlby, Daniel. Dennis Jensen skriver: Bowlby tycker jag personligen sett riktigt bra ut. Bara poängen som fattats. Vad är era intryck?
Förvånad skulle jag säga att det är. Många spelare som kommer också från Nordamerika som aldrig har varit i Europa och spelar på liten rink ser oftast ganska likadana ut när de kommer hit. De ser lite energiska men lite smått bortkomna ut och inte vana vid detta. Jag tycker att han inte ser särskilt påverkad ut över den här omställningen. Man pratar ju ofta om de här 10-15 omgångarna som spelare behöver för att akklimatisera sig, och det känns inte som att han kommer att behöva den mängden matcher.
Jag tycker det ser ut som att det stämmer att han har läst ekonomi på Harvard, för han verkar smart. Jag tycker att han har farten.
Och det är så med oss ekonomer.
Exakt.
Ja, precis.
Ja, men han har farten och han har spelintelligensen. Han ser faktiskt redan hemma ut på stor is, och det är inte så lätt att göra med den bakgrunden han har. Annars är väl mina intryck att positiv start, pigg start, men och han är någonstans där i hierarkin där vi snackar inför, att det ser ut som en kompletteringsspelare, en ytterforward i exempelvis tredje kedjan. Jag ser inte så mycket egenskaper som gör att han ska trycka sig in i någon av de två topplinorna.
Och extrem otur mot Linköping när han tryckte sig förbi och kom i friläge och prickade stolpen och pucken gled längs mållinjen, och så la Marcus Högberg näven på pucken. Ja, det var marginaler mot det.
Mm.
Men Per Skalle då?
En trogen Twitter-frågare.
Ja, eftersom
Jag har också hört namnet Kristoffer Rifalk här ganska nyligen. Han undrar, behöver Rögle en ny målvakt för att kunna göra något vettigt av den här säsongen? Både Rifalk och Kvartsa blandar och ger, både i matcher och mellan matcher. Eller ska staben en gång för alla bestämma sig för en etta och ge ett förtroende fullt ut?
Nej, men det är väl ingen av målvakterna som har toppat formbarometrarna. Men jag tror inte att de är i något läge att de jagar en målvakt. Det är väl svårt att värva målvakt i mitten av säsongen. Det får man göra mellan säsongerna. Jag tror ändå att de är hyfsat trygga med det de har. Och att där finns en topp i någon att hämta när det ska spelas slutspel.
Rifalk fick ju då komma in när Kvartsa blev skadad. Gjorde det jättebra. Fortsatte med att vara väldigt stark mot Malmö. Och sen så ska inte alls han lastas för allting mot Timrå. Men han var inte uppe på de högsta höjderna. Där kan vi i alla fall säga. Släppte in fyra puckar. Okej, då har vi betat av det, men när vi ändå är inne på de här namnen, Linus, ge oss träningsrapporten, det lilla som kanske finns inför matchen mot Frölunda på torsdagskvällen.
Ja, Rögle hade ju bara frivillig is under den här onsdagen, så jag struntade i att åka ut till... Nej, det gjorde jag inte. Ja, det trodde ni väl inte?
Nej, jag blev nästan lite rädd där alltså. Menar han allvar?
Var det värt att åka dit? Ja, det var det. För att jag fick lite info till alla er som lyssnar här vad gäller skadeläget. Bara av att sitta och glo på den här frivilliga isträningen en stund innan jag bett av mina intervjuer. Och det mest intressanta var ju att Lukas Ekesol Jonsson efter ett par matcher utanför åter var på is och körde. Det var ett gäng spelare, inte särskilt många som valde och träna på is. De andra gjorde andra grejer nu när det är så tätt mellan matcherna. Det man också kan säga är ju då att Peter Kvartsa, efter den här knocken han fick mot Linköping i torsdags, tränade, och det har han gjort också tidigare dagar utan att vara tillbaka varken i mål eller på bänken. Så svårt att säga om han är redo för comeback, men positiva signaler för Ekestol Jonsson. Däremot så syntes inte Valtteri Viljanen till. Han tvingades ju utgå mot Malmö. Efter en smäll, han såg väl... Jag vet inte vad det var för smäll riktigt.
Han fick ett jävelskott på foten eller knät, eller på benet. Han täckte, han kom ju knappt av isen.
Ja, jag tyckte han såg ut att få någon över sig också. Men det är kanske bara min minnesbild som är fel. Men oavsett så var ju beskedet från Rögle att... i måndags att han spelar inte mot Timrå, att de skulle få fler svar i veckan här vad gäller hans frånvaro. Men ingen Viljan hur som helst. Men därför går det inte att säga särskilt mycket om kedjor eller backpar. Det gick helt enkelt inte att utläsa det. Chanslös var jag då.
Vi kan väl ändå gissa oss till att det inte kommer att vara några jättedrastiska drag till matchen mot Frölunda utifrån hur formkurvan ändå har varit med då ett bakslag mot Timrå.
Nej, det är väl Ekestol in och Davidsson sjunde back och Johannesson utanför truppen om Ekestol kan spela.
Precis så.
Ja, sen vi poddade senast så har alltså Rögle vunnit mot Linköping, vunnit derbyt mot Malmö och förlorat mot Timrå. Är det någonting ni vill säga kring den senaste veckans matcher innan vi säger någonting om de kommande matcherna?
Nej, men det är väl det man har sagt och skrivit senaste tiden, att Rögle börjar anta konturen av ett mer fungerande hockeylag. Ett av de formstarkaste lagen i tabellen. Man drar ju sig till minnes liksom, det är lite... Ni minns ju också hur det lät i början av säsongen när supportrar kanske framförallt dömde ut allt och alla. Det är ju lite därför vi ber ibland om lite betänktid, att man kan inte vara så drastisk, men saker och ting kan förändras. Och det är, saker och ting har ju förändrats. Rögle är ju idag kanske ingen topplag, men det finns väl i alla fall mer och mer signaler som pekar mot att det är ett lag på uppgång. Som jag skrev efter derbyt, vi hade alla förväntat oss att Rögle skulle vara liksom ett fungerande hockeylag. Så det är inte, man ska inte ta fram de största orden och liksom hylla dem. Men jag tycker ändå att de ska ha beröm för hur de har hanterat en otroligt tuff start på säsongen. Det har varit en väldigt, väldigt skakig öppningsresa.
Brasklappen är väl då kanske, får man ju säga, motståndet som Rögle har mött i de här matcherna. Man har mött ett absolut Linköping och sen så har man ju vunnit mot...
Ett absolut Linköping?
Nej, men man har mött absolut Linköping.
Jag fattar Linus.
Som har gått bra. Och sen då har man mött ett Malmö på väg ner, ett HV som är ett bottenlag, Oskarshamn som är ett bottenlag. Innan dess Luleå, topplag. Och sen då förlust mot Timrå som vill också få se som ett topplag à la kantboll.
Så att det är värt att notera det, att det har inte varit absoluta spetsen i alla matcher som de har mött.
Så är det ju. Samtidigt så är det ju, jag tycker också den här matchen mot Timrå, det var inte en match där man tänker så, är Rögle tillbaka på ruta ett nu? Var det bara tillfälligheter? Jag tyckte väl mer att det var en sån här olycksfall i arbetet, förlust. En match som jag upplevde kunde ha gått åt vilket håll som helst. Ett lag som var effektivt, ett som inte var det där. Var det, ni vet. Spelmässigt tycker jag inte Rögle gjorde någon dålig match där uppe.
Nej, alltså det blir ju sån också. Marginaler kan sätta en stämpel på matcher. Hade Brady Fergusons skott alldeles i början där varit en centimeter lägre. Jag menar, det är inte så att man kan hantera en centimeter hit eller dit. Då hade Rögle varit i ledningen. Det hade förmodligen blivit en helt annan karaktär. Och sen måste jag bara få nämna det. Det var väl Tim Erikssons passning till... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, som gjorde 3-0, va?
Mm.
Alltså, det, när jag såg det där så var det bara... Wow! Det här är säsongens delikatess för mig. Wow! Vilken passning det var.
Tyckte du det var en bra passning? Det framgick inte.
Och vi pratar Almtuna, va?
Ja, precis.
Nej, men jag blir så glad att se sånt där. Även om det gick emot Rögle den här gången då. Men oj, vilken macka.
Hockeygodis är alltid kul att se.
Jag håller med. Och framförallt, det här är kanske en sån match egentligen som ett lag som har en bra säsong förlorar då och då. Efter 5 raka segrar så helt okej, men det fattas lite edge och marginaler. Man jämför liksom med hur Rögle såg ut för kanske en månad sedan eller lite mer, när man åkte runt och förlorade matcher, så var det ju, förlorar man ju på ett annat sätt än detta. Det här är ju, även om Kapla kluddar i powerplay och att de släpper in ett billigt mål den vägen, så det är ju ingen match där Rögle åker runt och gör grova misstag och bjuder sig. Så att, men här lägsta nivåmässigt så är det ju ett, det här är ju ändå ett lag som förlorar en ganska jämn match, och så såg det ju inte ut för en månad sedan.
Det var ju matchen efter derbyt. Jag har fått en fråga på just det temat, Rögles matcher efter derbyt. Där är folk som har hört av sig, fler än en faktiskt, som undrar om Rögles derbybaksmälla. Om det inte alltid är så typ att Rögle förlorar matcherna som kommer efter derbyn, just med tanke på att det är urladdning på många sätt att spela de här matcherna.
Vaken iakttagelse. Jag har ingen aning om hur det har sett ut, för jag har inte tittat på det, men kul ändå.
Vi har de bästa lyssnarna, det vet vi.
Ja, absolut.
Ja, och jag minns att vi gjorde en artikel på detta för väldigt många år sedan när siffrorna var helt brutala. Jag tror att fritt om minnet så hade väl Rögle lyckats vinna 1 av 12 matcher eller något sånt efter, i omgången efter ett derby då. Men nu har jag kollat tillbaka de senaste, alltså den här plus 4 säsonger till, så att de senaste 5 säsongerna. Och det är 16 matcher det handlar om, för att vid ett tillfälle så spelar de derbyna efter varandra. Och vid ett tillfälle så avslutades grundserien med ett derby. Så 16 matcher, och där har Rögle vunnit 6 och förlorat 10. Så att relativt jämnt, men ändå med tanke på hur bra Rögle har gått de senaste säsongerna generellt, så är det väl ändå lite anmärkningsvärt att de har förlorat 10 av de 16.
Det är det ju definitivt. Hade det inte varit en Malmö-match för det, så hade ju siffrorna sett annorlunda ut. Ekonomen hängde med.
Ja, och bra jobbat Linus.
Mycket bra jobbat Linus. Va?
Mycket bra jobbat.
Okej, tack.
4+, va?
Ja, det måste det vara.
Stort.
Ja, det är stort. Du hittar dialekten också.
finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen. Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Kanske att det blir en avslutande fråga i frågebanken. Jag vet inte om jag missat någon annan. Men Miran Kodin, som jag hade en annan fråga tidigare, han undrar så här också. Om ni skulle ge betyg 1-5 på Rögle säsong hittills. Jag tänker att det ändå passar nu innan vi pratar lite om det som kommer. Till och med dagens datum. Vilket betyg hade ni gett?
Kan vi utgå från vår egen betygsskala så när vi sätter betyg på spelarna efter varje match där 2 är godkänt, så är det väl där man landar, va?
Nej, jag vet inte det. Alltså, du får börja, Linus.
Nej, men jag bara tänker utifrån... Alltså, det är svårt såklart. Rögle har 30 poäng. Tabellsexan och tabellfemman från den delen har 34. Så marginalerna uppåt är ju... Har de ätit upp ganska mycket av tack vare den här streaken. Men sett till förväntningar, du har ett lag som... Visserligen har gått bra på slutet, men ligger på 11:e plats i tabellen och ska vara... Alltså... upphypade som en guldaspirant och topplag, så för mig är det svårt att inte ge ett annat betyg än alltså underkänt hittills. Sen är det ju så att skulle Rögle nu ta ett par segrar här så, och de är uppe på till och med kanske, ja men då 5-6 plats, då får man någonstans omvärdera, men det vet vi ju inte vad som kommer att hända, så att nu är det ju för mig svårt och säga att nej, men det här är fullt godkänt.
Jag tänker så här också, jag ska lägga till det. Jag är också inne på att det är faktiskt en etta för mig utifrån placeringen. Och du nämnde de här stegen upp till lagen där. Men en viktig parameter i detta. Okej, Färjestad var ju, sågs ju som SM-gulds aspiranter nummer 1, utmanade av Frölunda. Vilket betyg skulle vi sätta på Frölunda så här långt? En etta. Sen har ju Rögle själva gått ut med att man siktar mot SM-guld. Och man är alltså 15 poäng efter Färjestad. 15 poäng. Jag tycker det är en viktigare referens än hur många poäng man har upp till de som ligger strax under. För är det SM-guldet man utmanar om och förväntningar som du var inne på, Linus, då borde man ha varit kanske 2 nu med 7 poäng bakom Färjestad. Då hade det varit bra liksom.
Vi får väl be Miran skicka in sin fråga igen om 2 veckor, ja, och se om vi ligger kvar.
För jag fattar ju också att trenden är ju absolut bättre än godkänd. Den är ju bra om man tittar bara de sista tiden. Men totalt sett är det fortfarande underkänt tills de har arbetat upp sig ännu mer för mig.
Det är så här, betygsätt Rögle senaste månad, ja, det kan vara en 4. Men blickar man bak till mitten av september så... ligger jag nog fast vid mitt tidigare resonemang.
Om jag får gosa in mig och nyansera era bilder då, så skulle jag säga att det fattas väl 4 poäng för att Rögle skulle ligga 3 i tabellen. Jag tycker inte man kan stirra på sig blind på aktuell tabellposition. Sen tycker jag också att fullt godkänt skulle inte jag heller säga att det är, men efter att ha shapat upp, kommit tillbaka på banan efter den bedrövliga starten så landar jag ändå i att man är godkänd. Det är verkligen inga överord från min sida, men jag tycker att man är med i matchen och det är för mig ett godkänt. Men även ett svagt 2.
Det är de absolut med i matchen. 1 på Linus, 1 på Mattias, 2 på Daniel. Det blir ett snitt på 1, ja.
Ekonomen.
Ja, det kan ju du lösa, Hjelm.
4 delat på 3, det blir väl 1,33 eller något sånt där.
Vi säger så.
Yeah. Ja, matcher. Det är så att finns något lag som Rögle definitivt vill slå i det här läget, så tror jag att det är den kommande motståndaren, Frölunda. För att man åkte på en sån knockout och käftsmäll och allt vad det heter tidigare, när man förlorade med 8-2! Det är en så genant, ett sånt genant resultat, så det där vill man nog städa under. Ja, det har man ju glömt, men nu påminner jag om det. Så att Frölunda kommer nog få en åktur, tror jag.
Är det en av de roligaste matcherna, och nu har de 2 raka hemmamatcher, både Frölunda och Modo. Så att goda möjligheter att studsa tillbaka. Men det är en intressant match, framförallt mot Frölunda.
Och ett Frölunda som inte heller har varit klockan själv den här säsongen. Så det finns alla möjligheter, 3 poängare för Rögle där. Vill du säga någonting där, Linus? Mer än att det kommer Modo sen också.
Det är väl att vi som vanligt öser på de här matcherna med vår bevakning, så att jag hoppas att folk tar rygg på oss på hd.se och att de ser fram emot nästa vecka när vi ska stå här och örla i studion igen.
Vi ska ju dit alla tre imorgon nu.
Ja!
Och sen vill jag också slå ett slag innan vi avslutar detta. Det är säkert många som lyssnar och tåget har gått, men onsdag kväll så livesänder vi och ni kommenterar.
Om ett par timmar bara, för just det, för er som
lyssnar direkt. Vi spelar in Helsingborg Jonstorp, men den sändningen kommer jag gå och se efterhand, och det kommer säkert komma highlights och sådär. Helsingborg Jonstorp i hockeytvåan, det här stekheta derbyt, så att är det för sent för att se det live när du lyssnar på detta, så gå in och kika i alla fall på höjdpunkter, eller se hela matchen i efterhand. Det blir kul.
Det ska bli skitroligt igen.
Ja, det ska
vi rulla till, ska vi klippa ihop det här och sen rullar vi till Olympiarinken?
Det ska vi göra. Jag ska bara lägga en enda not här. För dig som lyssnar, se om ni varit uppmärksamma. Jag vet att för ett par veckor sedan så fick vi några frågor och jag gick ut. Men när kommer Simon Ryfors göra hattrick? Kommer ni ihåg vad jag sa?
Modo och hemma.
Precis. Mm.
Det är dags på lördag alltså.
Det är dags på lördag alltså. Får vi se hur nära sanningen jag är den här gången.
Med tanke på vad sympatier ligger hos våra lyssnare, så lär de ju få ett underbart liv på lördag kväll i så fall. Så ja, då blir jag på torsdag. Men lördag kan ni se fram emot att det blir en rolig kväll i alla fall.
Det blir happy life då. Hoppas ni får ha ett happy life varenda dag fram till dess. Vi är i alla fall klara för nu och tackar för er uppmärksamhet.
Jag är med.